Jag ska läsa från Johannes evangeliet, kapitel 1. Några verser som jag ska utgå från där. Från vers 14 och framåt. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, men den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Och ordet blev kött och bodde bland oss. I de här verserna så finns det ju stoff för många predikningar. De är otroligt rika. Men jag kommer utgå från den här frasen: och ordet blev kött och bodde bland oss. För om man var jude under de första århundradena och hörde eller läste det här, så det man hörde intuitivt var att Gud skapar guden. Han blev människa och var som ett tempel på jorden. Det är ju inte det som vi kanske förstår direkt när vi läser de här orden. Templet, var kom det ifrån? Men det här var en bild som var väldigt mycket mer bekant för de som var först mottagare av de här texterna. Och förstås för judarna. Templet var en bild med otroligt mycket symbolik som de alla intuitivt visste vad det betydde. Och det här är det som kommer att vara tema för den här predikan. Tempeltemat. Och även om att vi är tempel. Så det blir liksom ett avspark eller avstamp från de här verserna. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och tempelbilden, det är någonting som går som en röd tråd genom hela Bibeln. Ja, faktiskt ända från första början i första Mosebok. Men vänta, kanske du säger. Templet byggdes ju inte förrän av kung Salomo. Hur var det med från början? Men templet är ju en fysisk symbol för att Gud bor bland sitt folk. Och symbolen i sig kom ju inte till förrän senare. Men det här är något som går tillbaka redan till de första sidorna av Bibeln. Och det är ett av de tydligaste temana genom hela storyn. Och man skulle kunna säga att faktiskt hela meningen med skapelsen finns i den här symboliken. Det är ganska coolt. För treenigheten, fader, son och ande, hade före tidens början allting de behövde i sin egen relation med varandra. De skapade inte världen utifrån något egentligt behov. Utan kärnan i treenigheten är älskande gemenskap, och det är överflöd. Utifrån det här överflödet, för att de ville dela den här relationen, den här kärleken med människorna, så skapades världen. Fader, son och ande ville dela den med oss i en vacker värld. Han ville vara med oss på en plats där himmel och jord överlappade. Och är som en enhet, för att Gud själv är där. Så från skapelsens början så överlappade himmel och jord i Edens trädgård. Och vi ser ju det här i hur Gud vandrade med människorna. Hade nära gemenskap med dem. Var fullhet av liv och kärlek och frid. Och människorna, de fick arbeta tillsammans med Gud. Men inte så här tungt arbete och jobbigt. Utan det var något glatt och lustfyllt. För att de var i partnerskap med Gud. Det här med att råda över och sköta jorden. Och deras uppdrag var också att genom sitt arbete och genom sin tillbedjan av Gud utvidga det här området där hans godhet och närvaro var känd. Det område där himmel och jord överlappar. Från Edens trädgård och ut över hela världen. Och det här området kallas ju också för Guds rike. Det här uppdraget som de fick, det är ju detsamma som hela mänskligheten har fått, och även oss idag. Men tyvärr så vet vi ju att människorna tvivlade på Guds godhet. De ville göra saker på sitt eget sätt och gjorde uppror. Och genom hela berättelsen sen om Israels folk så ser vi hur Gud om och om igen inbjuder dem till gemenskap med honom. Han vill vara deras Gud och bo bland dem. Men de fortsätter att inte lita på honom, på hans vägar, och de tror att deras eget sätt är bäst. Och efter uttåget i Egypten till exempel så litade de ju inte på Guds sätt att inta landet, utan de blev kvar i öknen i 40 år. Men även där var Gud trofast. Och han gav dem instruktioner för tabernaklet, det här tältet. Och det var den första fysiska bilden av att han ville bo bland dem. Det var en helig plats där himmel och jord möttes. Och Mose som deras ledare, han var ju otroligt medveten om att Gud, vikten av att Gud var med dem. Han var till och med villig att ge sitt liv för att folket skulle få uppleva det här. Och han vägrade att leda folket vidare om inte Gud lovade att vara med dem. För det som gjorde dem annorlunda, det var att Gud bodde bland dem och gick med dem. Och tabernaklet då, som det flyttade med sig, det var den här fysiska platsen där man kunde gå och möta Gud. Och senare så byggde Salomo det riktiga templet. En plats där himmel och jord överlappade igen. Det var dit folket kom för att be om förlåtelse för sina synder, möta Gud och få höra från honom. Och vi ser det här i invigningen av templet, hur Guds närvaro kom med sån kraft att hela byggnaden skakade. Och folket föll ner av vördnad för Guds helighet och härlighet som var så påtaglig. Det är så häftigt att läsa det. Men det som var intressant med det här templet och det som skilde det från andra tempel som andra folk hade runt omkring på den tiden, det var att i alla andra tempel så fanns det bilder, avbilder av deras avgudar som skulle påminna folket om att den här guden är närvarande bland er. Men Herren, Israels Gud, han hade uttryckligen förbjudit dem att ha bild av honom. Och det var för att människorna var de här gudabilderna. Det är det som menas med att vi är skapade till Guds avbild. Han gjorde inga stenstoder, utan tanken var att vi människor skulle påminna varandra och världen om vem han är. Visst är det häftigt? Det är väldigt stort. Vänd er till någon som sitter nära och så säger det här: du är skapad till Guds avbild. Låt det sjunka in lite grann. Ni är skapade till Guds avbild. Jag är skapad till Guds avbild. Det är ju väldigt coolt också att läsa de här berättelserna om hur templet byggdes. För det finns faktiskt en massa likheter med både hur tabernaklet var byggt, men också om hur Edens lustgård eller trädgård beskrivs i sin liksom uppbyggnad. Och då blir det tydligt att även den här trädgården, Edens trädgård, var ett slags tempel. För de är liksom byggda på samma sätt. Och i templet och i tabernaklet så fanns det massa bilder av träd och fåglar och grejer som skulle liksom visa att det här symboliken hör ihop, det är samma sak som det pratas om. Och judarna, som sagt, de som var läsare av evangelierna och breven senare i Nya Testamentet, de förstod det här, för de var så tränade i den här symboliken och innebörden av den. Vi däremot, vi missar ju ofta det, för att vi inte har de här glasögonen, vi inte tränar i det. Men det finns jättemycket som hänger ihop, även på andra områden, som vi inte riktigt förstår. Vi ser inte det, men som är tydliga. Det var tydligt för judarna när de läste det. För er som tycker om sånt här så kan jag rekommendera The Bible Project. Finns mängder av coola YouTube-videor. Och det finns, de har även en egen hemsida som förklarar alla de här sakerna och berättar det på ett väldigt enkelt och fascinerande sätt. Och ibland roligt också. Så det kan jag verkligen rekommendera. The Bible Project. Så trädgården var ett slags tempel där himmel och jord överlappade. Tabernaklet och templet själv då var också sådana platser där Gud bodde bland sitt folk. Där hans närvaro blev tydlig för alla runt omkring. Och så hoppar vi till Jesus. Vad sa han om sig själv? Vad sa andra människor om honom? Ja visst, han var också ett tempel. Ordet blev kött och bodde bland oss. Läste vi Johannes 1. Där ordet bodde, det är egentligen ordet som man säger att det betyder, eller det heter tabernakla, att han tältade bland oss. Så där är kopplingen till tabernaklet. Det var där de förstod att oj, det står att han är tempel. Och Gud valde att förena sig med mänskligheten genom att födas som människa, ett litet barn, och dela de här samma villkoren som vi. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Att Gud själv i Jesus vandrade med och hade gemenskap med oss. Och Jesus var nu en sån här person i vilken himmel och jord överlappade. Tidigare så hade det varit en trädgård eller en byggnad. Nu är det en människa. Och vi ska återvända till Jesus strax. Men om vi fortsätter framåt så kommer vi till de första kristna och sen även till oss. Jesus gav ju oss i uppgift att fortsätta det som han påbörjade. Och det här är ju också då en fortsättning på det uppdraget mänskligheten har haft ända från början. Att utvidga den här platsen där Guds godhet och närvaro är känd. Det utrymme där Gud bor bland sitt folk. Och skillnaden nu efter Jesus och efter pingst är ju att vi, de människor som tror på Jesus, det är vi som är de här små minitemplerna. Det är vi som är tempel på jorden. För att Guds ande bor i oss. Gud har utvalt oss att vara platsen där hans närvaro ska bli känd i världen. Coolt. Här finns också en massa kopplingar till det här med att vi kallas för kungar och präster. Men det går vi inte in på nu. Det kan bli många andra predikningar. Hänger ni med så här långt? Ni tror det? Ja. Tänk efter några sekunder. Vad för dig, enskilda, vad är det som är nytt eller känns extra spännande av det som vi har pratat om hittills? Precis. Ni kan väl vända er till grannen igen och så bara säga vad det var som stod ut för just dig. Okej, ni är redo? Fortsätta. Du kanske tänker nu, ja men okej, det här är ganska coolt. Men vad spelar det för roll för mig idag att jag är ett tempel? Jag ska ta upp 3 punkter på hur det gör skillnad. Och för den första punkten så återvänder vi till Jesus igen. Vi tenderar ju att tänka på och mest prata om de här 3 åren då han var aktiv i tjänst. Och det är ju inte så konstigt eftersom det är det som det står mest om i evangelierna. Men faktum är att hela hans liv var betydelsefullt. Och någon har räknat ut att av allting som står beskrivet av det han gjorde, de händelserna, då är det händelser från cirka 100 dagar. Det är ganska lite. Och mellan de här dagarna så var det ju en massa helt vanliga dagar och veckor. Och visst, en del av underna och tecknen och det han undervisade, det kanske inte finns med i evangelierna. Det var antagligen fler dagar när han gjorde sådana saker också. Men det var nog också många dagar som var ganska ordinära. Då han vandrade med sina lärjungar, han kanske hängde hemma med familjen eller sina vänner, kanske till och med jobbade. Och även de åren som var innan hans offentliga tjänst, de innehöll ju också en massa vardag. Alla hans 33 år, det blir cirka 12 000 dagar. Och bara 100 av dem är beskrivna i Bibeln. Så större av delen av hans år var ganska ordinära. Han levde familjeliv med sina syskon och föräldrar. Han gick i skolan, lärde sig ett yrke, hjälpte till hemma. Han kanske retades med sina syskon. Och vad spelar det för roll för oss? Jo, det ger ju en massa hopp till oss idag i våra vanliga liv. För även i vardagen så var Jesus ett tempel. Och Lukas, han säger ju i kapitel 2, vers 52, om de här vanliga dagarna. Jesus växte till i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. Det är det som beskrivs om de här vanliga dagarna. De var viktiga för Gud. Det var dagar då han växte till i sina relationer, i att hantera konflikter, var uthållig i det som var långtråkigt i vardagen. Han lärde sig tro och lydnad till Gud i allt. Det var då han lärde sig att vara beroende av den helige ande i allt, också i det ordinära. Och Jesus, han var inte mindre helig de dagarna än de dagarna då han helade folk och predikade. Och det är ju samma sak med oss. De flesta av oss lever ganska ordinära liv. Men vi är kallade att i allt vara tempel. En plats där himmel och jord överlappar. Där får vi vara med och utvidga den här platsen för att Guds godhet och närvaro ska bli känd i världen. Utvidga Guds rike i våran vardag. Visst är det coolt? Och jag har ju varit i Turkiet i 13 år. Jag har ju liksom tjänat Gud på heltid, som folk säger. Och jag är medveten om att en del ser upp till mig för det. Att det är ju jättekult att du har fått vara där och känna Gud. Och det är det. Det har varit en stor välsignelse. Men faktum är att det inte behöver vara något, mer heligt än något av det som ni gör i eran vardag. Era jobb som tekniker eller sjuksköterska eller ekonom eller pastor. Eller vad ni än gör. Eller pensionär. Vi är alla tempel. Och vad Gud än har gett oss för gåvor att använda. Var han än har satt oss att göra det. Så kan det vara en helig plats för att Guds ande bor i oss. Och mitt uppdrag att vara tempel, det slutar ju inte nu bara för att jag har flyttat hem till Sverige. Min kallelse att vara en som visar på Gud i allting fortsätter. En liten parentes bara. Alltså det här tankesättet med uppdelningen av det som är heligt och det som är mindre heligt eller andligt och materiellt. Det har vi i väst ärvt från en grekisk filosofi som heter gnosticismen. Det är inte bibliskt. Den här uppdelningen mellan, ja men vi tänker ju lätt att Gud han är där uppe i himlen och vi är här på jorden. Men som vi har sett så var inte det Guds tanke från början. Hela storyn i Bibeln handlar om hur Gud ville gemenskap, ville bo på jorden bland sitt folk. Och att jorden ska vara den här platsen där himmel och jord överlappar. Och därför talar i Bibeln också mycket om hur skapelsen ska bli återfödd. Om den nya himlen och den nya jorden. Den skapelsen har redan påbörjats i Kristus och kommer komma i fullhet framöver. Och det här innebär ju också att vi är frälsta. Det handlar inte bara om att vi ska dö en dag och komma till Gud i himlen. Där han är någonstans uppe långt borta. Utan det handlar egentligen främst om att vi ska vara med Kristus redan nu. Och framöver så ska han få bli allting i alla och allt ska sammanfattas i honom. Efesierbrevet talar väldigt mycket om det. En fantastisk bok. Och hör vad Uppenbarelseboken säger om framtiden. I 21, vers 3. Se, Guds tabernakel står bland människorna. Han ska bo, tälta, tabernakla, bland oss. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara bland dem. Ordet blev kött och bodde bland oss. Det hände då, när Jesus föddes, och det fortsätter och är framtiden också. Så det var punkt 1. Våra ordinära liv är viktiga. Nu kommer punkt 2 och 3. Och de är lite kortare. Ett annat sätt som det här spelar roll för oss. Det är ju att synsättet med att vi är tempel. Det är ju ett helt annat perspektiv på synd. För om vi tänker att vi inte ska synda för att det är något moraliskt fel, då känns det väldigt negativt och tråkigt, eller hur? Alltså, hur roligt är det att försöka att gå runt och försöka att inte synda bara för att någon i kyrkan säger att det är fel? Men om vi vänder på det och tänker att i dig, i oss, så möts himmel och jord. Du är inbjuden att leva ett rent liv så att Guds närvaro på jorden blir synlig för andra. Du är ett tempel. Vi ser ett helt annat perspektiv. Punkt 3. Tempelbilden, det handlar ju delvis om oss som enskilda människor. Vi är var och en Guds tempel. Men Nya testamentet beskriver också att vi som kyrka byggs ihop tillsammans som Guds tempel. Efesierbrevet 2 säger: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. En så cool bild. Så det är inte bara enskilda som är templet, utan också vi som församling. Den lokala församlingen här i Salem, i Vargön, men också den världsvida kyrkan. Vi tillsammans här till exempel byggs ihop med församlingen i Turkiet, de kristna där. Vi är Kristi kropp tillsammans i världen. Och det här är jätteviktigt, att vi tillsammans är templet. För Bibeln är väldigt tydlig med att vi inte kan vara kristna på egen hand. Vi behöver den kristna gemenskapen. I all dess brokighet och brustenhet. Med folk som har kommit olika långt i tro. Med sådana som kämpar med sin tro och tvivlar. Med de som kanske inte ens kommer längre. Enligt Guds plan är församlingen också en plats där himmel och jord överlappar. Hans rike blir synligt genom oss. Det är en enorm kallelse. Och vilken uppmuntran också vi kan få av varandra i den här kallelsen och uppdraget som vi har gemensamt. I Örebro, där jag bor nu, så har jag börjat gå till Mellringekyrkan. Det också tillhör EFK. Vad jag kan se hittills så är inte det någon perfekt församling. Men det som de är duktiga på, det är att dela med sig av vad Gud gör i vardagen. Nästan varje söndag, jag tror varje söndag jag har varit där, så har det getts tillfälle för vem som helst att komma fram och dela någonting av vad Gud har gjort i deras liv. Stort och smått. Och folk gör det. De är väldigt frimodiga, vilket är väldigt fint. Och det blir en sån uppmuntran till att påminnas också om att ja, men Gud verkar i våra liv i vardagen. Så vad innebär det här för ditt liv? Nu för att avsluta. Vad innebär det att vara ett tempel? Den här kallelsen att leva så att Guds närvaro blir känd genom dig. Att vara del i att utvidga den här platsen där hans godhet och närhet är känd i världen. Kanske är det en kollega som Gud har lagt på ditt hjärta som du ska be särskilt för. Eller vara ett stöd för. Kanske finns det någon relation där inte allt står rätt till som du behöver ta tag i. Kanske har du en lite mindre bra attityd till någon av vardagssysslorna som vi alla möter. Men som Herren kanske vill visa är en viktig del i ditt formande i honom. Kanske är en dålig vana eller en synd som inte stämmer överens med det här uppdraget som du bör ta tag i. Som du behöver vända om från. Kanske finns det någon här i församlingen som du har känt att du ska uppmuntra men inte gjort den. Kanske någonting annat. Vi tar ett par minuter och är tysta och lyssnar. Se vad Herren gör. Så kan lovsången komma upp sen.